Jag har som överskrift idag uthållighet i prövningar. Och vi ska läsa från Jakobs brev. Början där för, i brevet från kapitel 1, vers 2. Räkna det som största glädje, mina bröder. Bröder och systrar eller trosyskon, säger vi på svenska. När ni råkar ut för alla slags prövningar. Ni vet ju att när er tro sätts på prov så gör prövningen er uthålliga. Men låt er uthållighet visa sig i fullbordad gärning så att ni är fullkomliga och hela utan brist i något avseende. Om någon av er brister i visdom ska han be till Gud som ger åt alla villigt och utan förebråelser och han ska få den. Men han ska be i tro. Eller trofasthet, utan att tvivla. Den som tvivlar liknar havets våg som drivs och piskas av vinden. Och det här tvivlet, det är inte bara det vanliga tvivel som vi alla kan ha. Utan i sammanhanget här beskriver Jakob att det är den som har ett delat hjärta. Man har alltså inte överlåtit sig helt åt Herren, utan man har ett delat hjärta. Man är halvhjärtad. Och jag gör en liten annan översättning också utifrån grundtexten och sammanhanget här. Räkna det som den största glädje. Räkna det som enbart glädje. När ni oväntat omges eller omringas av alla möjliga slags prövningar av olika karaktär. Ni vet ju att när Gud prövar er tro och er trovärdighet. Gör prövningen er uthålliga och tålmodiga. Och vers 5. Om någon av er brister i vishet, brister i att förstå att prövningarna är anpassade för att Gud ska kunna nå ett speciellt resultat i er, så be om den visheten. Men kom inför Gud i bön som en ödmjuk tjänare i tro. Utan att tvivla. Tvivla på vad? Jo, utan att tvivla på att Gud är god och alltid har goda syften. Med andra ord kan vi säga också, låt inte uppror och motstånd mot Guds vilja få hindra hans verk i er. Och vi kanske tänker, ja, vem har inte klagat och vem har inte tyckt ibland att Gud är nära att pröva över förmåga? Trots att vi är lovade att han inte gör det. Men han vet ju vad som är gränsen där så att säga. Och vad är det då som gör att vi är kvar i tron på Gud? Mitt i så det här och det, de omständigheter som vi läser om och som vi vet och har erfarenhet av. Jo, det är naturligtvis den helige andes hjälp i oss. Han verkar mäktigt i oss som tror. Och det står ju att anden själv vittnar tillsammans med vår ande att vi är Guds barn. Och det gör att vi hela tiden vi vänder oss till Herren och vi ropar till honom. Vi läste utan brist i något avseende, fullkomliga och hela. Det är stora ord tycker vi, men i sammanhanget så skulle jag vilja säga att det innebär helt enkelt att vi inte längre dras till världens usla brunnar och orena källor. Vi dras inte dit och vi går inte dit. Utan vi håller oss till den rena källan, till Herren och hans ord. Vi vänder oss alltid till Herren. Och det är också vad Gud förväntar sig av oss. Att vi kommer till honom. Och när vi så överlåter oss helt till Guds vilja, då får vi också uppleva Guds välsignelse. Hans godhet och hans trofasthet i erfarenheter i livet. Mose, han visste vad prövningar av alla de slag är. Och vi läser i Mose avskedssång till Israels folk från 5 Mosebok 32, vers 3. Ty Herrens namn ska jag förkunna, ge ära åt vår store Gud. Han är klippan, fullkomliga är hans gärningar. Ty alla hans vägar är rätta. En trofast Gud utan svek. Rättfärdig och rättvis är han. och till dem som vek av i uppror och vände sig bort från Herren och tillbad andra gudar eller avgudar, som ju ytterst är tillbedjan av onda andar, kan vi se i vers 17, så sa Mose i vers 29, ty ett rådlöst folk är det och förstånd finns inte i dem. Vore de visa skulle de inse detta. De skulle förstå vilket slut det måste få. Vore de visa, ja då skulle de förstå vart den vägen leder. Och vishet är också att lita på att Gud är god. Jakob skriver ju här att vi ska kunna glädja oss även om vi oväntat är helt omringade av prövningar. För Gud använder prövningarna för att rena och forma vår karaktär. Många har vittnat till oss och säkert till er, och en del av er kanske upplever också så att det senaste året har varit det svåraste man har upplevt. Det har varit ganska jobbigt för Janne och mig också, som ni ju säkert vet. Och vi är väldigt, väldigt tacksamma för alla förböner. Vi är väldigt tacksamma för er som ber för oss. Både ni som är här och ni som lyssnar på internet. Janne har gått igenom alla symptom i Meniers sjukdom förra året. Men nu är han bättre än på länge, även om man måste leva med sjukdomen. Men jämförelsevis så är han mycket bättre, och som man säger, jag är mig själv igen. Så är det. Och ändå är det så att vi kan sammanfatta året med att Gud är trofast. Guds trofasthet genom allt. Och det vet jag också att många fler kan vittna om detsamma. Jag fick en förvissning, och jag säger, jag vill stryka under att jag fick en förvissning. Det var inget jag hade i mig själv, jag fick den av Guds ande. En förvissning hela förra året att Gud ska hjälpa igenom. Våra liv är i hans händer, och jag brukar säga, det kommer bli bättre, Janne. Gud kommer att hjälpa igenom. Och jag vet inte hur många gånger jag sa det förra året. Och jag vill berätta, bara för att ge en liten vinkel från min sida, som stod bredvid, eller var bredvid Janne så att säga, när han gick igenom med sin sjukdom, om ett bönesvar, eller kanske lite annorlunda bönesvar. Jag skulle jobba dygnspass på mitt arbete som personlig assistent. Och vid den här tiden så var Janne påverkad av, ja, både sjukdomen påverkar balansen, den påverkar ögon och synen och psyket. I höstas var detta, förutom då allt det andra med tinnitus, hörselnedsättning, yrselanfall och så vidare. Mycket annat som ingår. Och i bilen till jobbet så kände jag, nej, det här går inte. Jesus, sa jag, jag orkar inte jobba ett dygn till med ständig oro för Janne. 24 timmar, jag orkar inte. Nu lägger jag Janne i dina händer. Nu ber jag att du, Jesus Herre, ta hand om Janne, beskydda honom, var med honom, sänd dina änglar och följ honom om han går ut och går och vad han än gör. Amen. Och så släppte jag helt Janne och hade ingen oro för Janne. 24 timmar senare, när jag ska hem, strax innan kommer ett sms från Janne. Föll handlöst och en gråtgubbe. Ja, jag satt mig i bilen. Körde hemåt och med en suck sa jag, Jesus, nu förstår inte jag, för jag bad dig igår. Jag la Janne i dina händer och jag bad dig att du skulle beskydda Janne och du skulle följa honom, sända dina änglar. Det verkar inte som du hörde min bön. Jag förstår inte nu. Så körde jag hem. Janne hade gått bort till Backaplan med två kameror om halsen. Sina stavar. Nej, det kanske du inte hade då. Jo, det hade han. Och missar på ett ställe att han är på en avsats. I och med att balansen var dålig, synen var påverkad. Kliver rakt ut från en avsats, ganska hög, och faller rakt i asfalten, berättar han då när jag kommer hem. Och landa på axel och huvud först. Tre män fick komma och hjälpa honom upp för att komma upp igen. Och så sa han att det gjorde ont i mitt opererade knä med knäprotesen. När jag reste mig upp, men det försvann när jag började gå hemåt. Men han sitter alltså där, Janne. Och det är klart att han var ledsen för att han hade ramlat nu igen. Det var bara det att han hade inte en skråma, inte en bula, inte ett blåmärke och inte ens en ingen minsta repa på sina kameror. Och då insåg jag, ja men käre Gud, du hörde min bön. Du svarar på bön. Du sänder dina änglar att beskydda. Och jag kan faktiskt tillägga att när jag var på ett läkarbesök här i veckan så berättade jag detta för min läkare. Och hon låg och så tittade hon så gott på mig och sa att det var någon som beskyddade honom. Så förstod att det här är sant. Det var ett tillfälle, en liten glimt från förra året ändå, hur Gud var med mitt i allt. Och hur han är med. Det Jakob skriver här i sitt brev, det ska vi inte uppfatta som en tillrättavisning, utan jag ser det helt som en kärleksfull uppmaning. Vi uppmanas att inte ge upp, inte ge efter, men att vara uthålliga i omständigheterna som vi lever i, när vi är i Guds vilja och lita på honom. Och nu kommer en annan sida då av prövningen. För ordet prövningar, det kanske ni vet, det är peirasmos på grekiska. Och det kan översättas både frestelse och prövning, beroende på vem som står bakom. Så vi kan säga att Gud prövar, men Satan frestar. Och det är samma ord, alltså peirasmos. Gud tillåter prövningar, peirasmos. Men när han prövar finns det ett annat ord som bara står om när Gud handlar, dokimazo. Och det är alltid för ett gott syfte. Det är alltid för ett underbart mål och det är Guds plan i våra liv. Djävulen frestar för att få oss på fall. Och han frestar för att få oss otåliga istället för uthålliga. Men av allt, mest av allt, vill han locka oss till tvivel och otro, att vi ger upp. Och han påverkar våra tankar. Det kan komma tankar att nu har Gud övergett dig. Du måste ha gjort en oförlåtlig synd. Det är typiskt hans lögner. Och det är Gud som straffar dig. Lika bra du gör upp nu, för det kommer bara bli värre. Ungefär så. Vi läser från Jakobs, tillbaka där i Jakob brev kapitel 1 och vers 12. Salig är den som håller ut i prövningen. Ty när han har bestått sitt prov skall han få livets krona som Gud har lovat dem som älskar honom. Ingen som frestas ska säga, det är Gud som frestar mig. Ty Gud frestas inte av det onda och frestar inte heller någon. Var och en som frestas dras och lockas av sitt eget begär. Här har vi alltså skillnaden när Gud prövar och Satan frestar. Och det är lite olika översättningar, men det är viktigt att vi håller isär begreppen och skillnaderna där i Bibeln. Det var inte lätt för Israels folk när de skulle inta landet. Det var inte bara att gå in där, kliva in. Det var genom kamp och många prövningar. Och allt har ju skrivits ner som undervisning för oss, står det ju. Och på samma sätt har vi en andlig kamp att utkämpa. Att stå emot djävulen, att stå emot hans frestelser. Inte lyssna och förstå, ja men det där är inte från Gud. Så där talar inte Gud. Vi ska avslöja honom. Och så står det i Hebreerbrevet 10:36. Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat. Och uthållighet eller tålamod. I gamla översättningen står det ståndaktighet. Det är nödvändigt och det får vi alltså genom prövningar. Vi har inte den uthålligheten i oss själva. För det är Kristi uthållighet som vi behöver. Och Paulus skriver till församlingen i Thessalonika, eller Thessaloniki. Det var ju en församling, en ny församling som var utsatt för mycket svår förföljelse. Men som ändå står fast. Och han skriver i andra Thessalonikerbrevet 3 från vers 3. Men Herren är trofast. Han ska styrka er och skydda er för den onde. I Herren har vi det förtroendet för er att ni gör och kommer att göra det vi föreskriver er. Må Herren leda era hjärtan in i Guds kärlek och Kristi uthållighet. Där har vi det. Kristi uthållighet. Det är Gud som ger oss den uthålligheten som vi behöver i Jesus Kristus. Och ordet här i grundtexten för uthållighet, som jag sa, också kan översätta ståndaktighet. Och bokstavligt betyder ordet att stanna kvar under en börda. Att stanna kvar under något lidande, en prövning, i förtröstan på Herren. För uthålligheten är ju kopplad till hoppet. Hoppet i Jesus. Stanna kvar under Guds fostran, helt enkelt. I de omständigheter som Gud tillåter och leder in oss i. Att vi inte försöker fly. Vi kan fly många gånger från yttre omständigheter. Försöka hitta en enklare eller bekvämare väg. Men där kommer inte det resultatet som Gud har tänkt. Det går förlorat. Det är inte så att vi behöver falla av från tron. Men vi kan ställa till onödiga problem för oss själva. Så finns det andra prövningar, sjukdom och sorg som vi inte kan fly ifrån. Men att vi också där alltid vänder oss till Herren. Och räknar med att han ger oss den nåd och den uthållighet som vi var och en behöver. Jakob skriver också om Jobs uthållighet i sitt brev i kapitel 5, vers 10. Bröder och systrar, ta profeterna som talade i Herrens namn till föredöme att tåligt uthärda lidanden. Vi prisar dem saliga som håller ut. Ni har hört om Jobs uthållighet och sett hur Herren till slut handlade med honom. Herren är rik på kärlek och barmhärtighet. Och när vi läser om Jobb, då är det som att Gud sätter en strålkastare på Jobb för att dra uppmärksamheten till honom. Och vi ska läsa där från Jobs bok, första kapitel, och vers 7. Då frågade Herren åklagaren. Åklagaren är samma ord som Satan. Satan betyder ordagrant en som kastar sig mellan två för att skilja dem åt. Det känner vi igen. Satan är expert på att sätta in kilar mellan oss människor, men framförallt mellan oss och Gud, vill han försöka skilja åt. Herren sa då till åklagaren: varifrån kommer du? Åklagaren svarade Herren: från en färd utöver jorden där jag har vandrat omkring. Då sa Herren till åklagaren: har du lagt märke till min tjänare Jobb? Ty på jorden finns ingen som är så from och rättsinnig, ingen som så fruktar Gud och undviker det onda. Åklagaren svarade Herren: är det utan orsak som Jobb fruktar Gud? Har du inte på allt sätt beskyddat honom och hans hus och allt vad han äger? Du har välsignat hans händers verk, och hans boskapsjordar breder ut sig i landet. Men räck ut din hand och rör vid allt som han äger. Helt säkert kommer han då att förbanna dig rakt i ansiktet. Ja, det är ju sant att det är lättare att tacka Gud och leva i tro när livet går bra. När vi är friska och starka och våra närmaste är friska och starka. Visst är det så. Det vet vi ju. Och Jobb hade status. Han hade en stor familj. Han hade väldigt stor förmögenhet. Stora boskapsjordar. Men han var också gudfruktig. Ändå måste prövningarna komma. Ändå tillåter Gud den ena prövningen efter den andra. Därför att den tro som inte är prövad. Den tro som inte är prövad i eld, som det står, är inte äkta. Skriver ju Petrus om i sitt brev, första brev. Här gav Gud själv Jobb sitt vittnesbörd. Men det var också Gud som satte gränser för varje prövning. Här går gränsen, inte mer än så. Nu kanske någon tänker, för det här vet jag många då och då dyker upp bland kristna. Jo, men det här är ju lidande som, jag menar, det här, alltså att lida för Kristus eller att kristet lidande, det är ju att vara förföljd. Det är ju förföljelse. Det är ju inte det här liksom, som Jobb var med om. Var Jobbs lidande för Kristi skull, om vi nu drar det till Nya förbundet? Ja, Det vill jag påstå att det var. Satan fick tillåtelse att ta ifrån Job det ena efter andra. Det första var 500 par oxar och 500 åsninnor. Förutom att alla tjänare utom en blev mördade. Och så gick det hela tiden. Det andra var 7000 får. Tredje 3000 kameler. Och det fjärde var hans 10 barn. 7 söner och 3 döttrar som omkom i en olycka. Men Job höll ändå fast vid sin tro på Gud. Då begärde Satan att få ta hans hälsa. För då skulle han nog förbanna Gud rakt i ansiktet, trodde Satan, åklagaren. Och här betyder ordet förbanna att ta avsked från Gud. Men se, det gjorde inte Job. Och Jobs uthållighet blev ett vittnesbörd för oss människor genom alla tider, inför hela andevärlden, om den äkta tron som prövas i eld, som håller och fördjupas därför att Gud är med sina barn. Därför vill jag säga att både förluster och sjukdom kan vara lidande för Kristi skull. Det kan vara svaret på bönen att bli mer lik Jesus. Och som Johannes Döparen sa, att han blir större och jag blir mindre. Att jag förminskas och han blir större. Det kan vara svaret på den bönen. Det kan vara svaret på bönen, gör ett djupare verk i mitt liv. Namnet Job betyder den förföljde. Och roten betyder att vara någons fiende eller att vara hatad. Och vi kan konstatera att Job var Guds vän och därför var han Satans fiende. Men Job var på den segrande sidan, den alltid segrande sidan. Job visste ju inte hur allt skulle gå. Men han höll uthålligt och envist fast i hoppet. Så säger han till sina vänner i kapitel 19, vers 21. Var barmhärtiga, ni mina vänner, var barmhärtiga mot mig, ty Guds hand har slagit mig. Men så säger han i vers 25, men jag vet att min återlösare lever, och som den siste skall han träda fram över stoftet. Återlösaren, det vet vi, är Jesus. Som säkert Job också fick någon slags uppenbarelse om, att Gud kommer att hjälpa, Gud kommer att frälsa. Och är det inte just obarmhärtighet som ofta kännetecknar falska lärare? De utlovar idag ständigt helande till alla. Och när det uteblev, ja då är det fel på din tro. Då är det dig det är fel på. Det är obarmhärtighet. Kanske är det därför som Jakob börjar sitt brev som han gör. För senare i kapitel 5 så skriver han i slutet på kapitel 4 och kapitel 5. Där skriver han om hur man skröt över framgång och rikedom. Och han beskriver otålighet och själviskhet och obarmhärtighet. Förakt för det svaga. När dåtidens, liksom idag, framgångsteologi tar över. Och det den villoläran kommer in, brukar man inte vilja höra om Guds väg genom lidande och prövningar. Uthållighet, det är också att bevara hoppet med förtröstan på Jesus. Att orubbligt hålla fast. Och att vi alltid vänder oss till honom och alltid väntar efter honom. Jesus säger i Lukas 8:15, men det som föll i god jord, när han talar om liknelsen om såningsmannen. Det som följer god jord är det som hör ordet och behåller det i ett uppriktigt och gott hjärta och bär frukt och är uthålliga. Det här är samma som det Jesus talar om när han säger att ta sitt kors och följa honom. Vi läser från Lukas 9 och vers 23. Sedan sa han, alltså Jesus, till alla, om någon vill följa mig skall han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig. Ty den som vill bevara sitt liv ska mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han ska vinna det. Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men förlorar sitt liv eller själv går förlorad? Och här i grundtexten finns det olika, är det olika, två olika ord för ordet att följa. Så det Jesus säger här är att den som vill följa efter mig, alltså gå bakom mig, det är han som går före. Den som vill gå bakom mig skall förneka sig själv. Vad är det? Ja, att vara villig att fullständigt avstå från mina egna planer eller leva som jag själv vill. Och varje dag ta sitt kors och slå följe med mig. Gå tillsammans med mig, säger han där. Du går alltså aldrig ensam, utan tillsammans med Jesus och följer hans ledning. Och håller dig till honom vart han än går. Och det här utgår naturligtvis från det valet att vi helt vill överlåta oss till Herren, till Jesus. Det är då han leder våra hjärtan in i Guds kärlek och i Kristi ståndaktighet, som vi läste tidigare. När vi söker honom av hela hjärtat. Jeremia 29:13. Ni ska söka mig och ni ska finna mig. Det är samma ord som Jesus sa. Den som söker han finner. Om. Det finns ett villkor. Om ni söker mig av hela ert hjärta. Det finns kristna som på vissa områden vägrar att lyda Gud och Guds ord. Och därför är man bunden där. Man kommer inte vidare. Och det är därför vi uppmanas att med hela hjärtat följa Herren, följa Jesus. Det finns en korsmärkt väg som går genom hela historien sedan syndafallet och som följer varje generation. Jesus vill göra oss till korsets budbärare, men inte bara det. Han vill göra oss till korsmärkta budbärare. Och med det menar jag att Gud får göra ett djupare verk genom livets prövningar. Och att våra liv blir ett vittnesbörd om Guds nåd och underbara gärningar. Genom det. Att Jesus kan bli mer synlig genom oss. Och smörjelsen, den heliga ande, verka i oss. Och vi kan läsa om många exempel. Och det börjar med Abel i Bibeln. För det kostar Abel hans liv att lyda Gud och räknas som rättfärdig. Han satte tro till ett oskyldigt offerlamm. Och det var en skugga och en förebild av verkligheten. Långt senare på Golgata. När Guds lamm offrar sig själv för oss. Abel förlorade sitt liv här på jorden. Men han vann det eviga livet hos Gud. Och alla Bibelns rättfärdiga män och kvinnor vet att den korsmärkta vägen är både lidandets och segerns väg. Hela ökenvandringen var som ett vandrande kors. När israeliterna, ni vet, slog läger, då såg hela folket ut, stammarnas placering såg ut som ett stort kors ovanifrån. Och när tabernaklet sattes upp likadant, alla möbler eller inredningen där med offren och det som är förebild på Golgata och Jesu försoning ser ut som ett kors ovanifrån. Bittra platser blir söta när korset får verka. Vi läser i andra Mosebok 15 och från vers 22. Därefter lät Mose Israels barn bryta upp från Röda havet och det drog ut i öknen Sor. Under 3 dagar vandrade de i öknen utan att finna vatten. Sedan kom de till Mara, men de kunde inte dricka vattnet där eftersom det var bittert. Därför kallade de platsen Mara. Mara betyder ju bitterhet. Då knotade folket mot Mose och sa, vad ska vi dricka? Men han ropade till Herren och Herren visade honom ett slags trä. Han kastade det i vattnet och då blev vattnet sött. Det förelade han folket lag och rätt och där satte han det på prov. Träet, det talar ju om korset. Och korset talar om Jesu blod som rena från all synd och orättfärdighet. Och Jesus döper i helig ande och ger levande vatten och helgar oss. Jag bär Jesu märken på min kropp, skrev Paulus. Han var korsmärkt. Inte som en klagan, men som en ära att få lida för Kristi skull. Och vet ni vad Job sa när hans prövningar var över? Ja, han sa det inte bokstavligt, men det är det som vi kan förstå av det han uttrycker. I samtal med Herren, det var värt allt. Det var värt lidande och prövningar som omringade mig. Det var värt det för att lära känna dig, Herre, min Gud. För du uppväger och gottgör allt. Och vet ni, jag är övertygad om att det kommer alla Guds barn, alla Jesu korsmärkta efterföljare och lärjungar att kunna säga en dag. Kanske är det svårt att säga det nu, men den dagen kommer helt säkert för var och en. Jag vill avsluta med att läsa från andra Korinthierbrevet 1, vers 3. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, barmhärtighetens Fader och all trösts Gud. Han som tröstar oss i all vår nöd, så att vi kan trösta dem som är i nöd med den tröst vi själva får av Gud. Ty så som Kristus lidanden flödar över oss, så överflödar genom Kristus också den tröst vi får. Om vi lider nöd, sker det för att ni ska få tröst och frälsning. Om vi blir tröstade, ska också det uppmuntra er och ge er kraft att uthålligt bära samma lidande som vi. Och på samma sätt får vi uppmuntra och trösta varandra till uthållighet. Vi som är Guds barn. Samma löften gäller oss. Amen.